Podplay.
Så kom der en masse tyskere styrtende ind. Russen, 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 unden, unden. Og så blev vi jaget ned i kælderen. Og der lå vi så, mens bomberne de faldt.
85-årige Ella Munk-Jallow har ikke glemt de sovjetiske bomberne over Bornholm 1945. Og nu har kriget i Ukraina vækt minnet av Sovjets okkupation av ön. Studio DN, idag om hur den danska turistön vid Östersjöns inlopp har blivit en bricka i det storpolitiska maktspelet. Välkommen, jag heter Ylke Holago. Och jag säger välkommen till Hanna Grosshög, reporter på Dagens Nyheters Malmö-redaktion. Hej!
Hej!
Vi ska alltså prata om Bornholm, men till att börja med, var ligger den här danska ön mer exakt?
Bornholm är en liten ö som ligger precis vid Östersjöns inlopp, och på kartan så ser det nästan ut att tillhöra Sverige, för den är betydligt närmare den svenska kusten än den danska. Men det gör den alltså inte, utan den tillhör Danmark och ligger precis mitt emellan Danmark och Ölands sydligaste spets, kan man säga. I Danmark kan man faktiskt till och med, är det många som säger, i alla fall bornholmarna sa till mig när vi var där, att när de gick i skolan så brukade Bornholm ligga liksom utklippt på en liten egen karta, i en liten större Danmarkskarta, och då placerades den jämte Arnholt i Jylland, på Jylland. Och därför var det många som inte fattade exakt hur nära Bornholm ligger, till exempel Ryssland.
Du har skrivit ett reportage om Bornholm i Dagens Nyheter, och din text börjar med att 85-åriga Ella Munk-Jallow berättar om en händelse den 7 maj 1945. Och det här är alltså medans resten av Danmark firar att andra världskriget äntligen är över. Men på Bornholm så händer det någonting helt annat. Vad var det som hände? Berätta.
Det var ju så att Danmark var ockuperat av tyska nazister under andra världskriget. Och i maj 1945 så kom de västallierade och befriade Danmark från denna flera år långa ockupation. Även på Bornholm firade man och trodde att, ansåg att nu är vi fria och tyskarna skulle lämna ön. Det hade de faktiskt sagt att de skulle göra också. Men de väntade på att Storbritannien skulle komma, och då skulle de kapitulera. Men det som hände där 2 dagar efter den här befrielsen är att sovjetiska bombplan kommer och totalt sönderbombar de 2 största städerna, Rønne och Nexø. De hade förvarnat om detta. Det är lite olika. När vi har varit där så säger en del äldre Bornholmsbor som vi pratade med att de inte visste om det här i förväg, men de hade faktiskt förvarnat om att de skulle göra det. Och det bidrog också till att de flesta bornholmare, de klarade sig. Men de här städerna totalt demolerades. 4 000 hem förstördes och ungefär 10 personer dog. Och 2 dagar efter den här bombningen så kom de första sovjetiska trupperna, och så inleddes alltså en ny ockupation som varade i nästan ett helt år.
Och du har alltså träffat 85-åriga Ella Munk-Jallow. Vad berättade hon om sina minnen? Hon var ju 9 år när det här inträffade. Vad berättade hon om hur hon mindes den här situationen?
Ja, men hon var som sagt 9 år, och hon säger att som barn så var det inte så förskräckligt eller fasansfullt som man hade kunnat tro. För att hon menar på att många barn skyddades, så att ryssarna, de kom själva tillbaka efter flera år av krigande och upplevde själva att det här för deras del så var det att de befriade Bornholm, och det innebar också att de var liksom inte så våldsamma som man kanske hade kunnat tro. Men det förekom en rad våldtäkter och stölder och andra brott. Och många butiker, de bytte ut de danska skyltarna och hade istället ryska skyltar. Och många tänkte, hur länge ska det här kriget pågå? Hur länge ska vi ha det så här eländigt? Och framförallt så var man väldigt besviken på den danska regeringen och resten av Danmark. För att regeringen ville inte höra talas om den här ockupationen och de här bomberna. När man vände ryggen till, eftersom man hade fullt upp med att fira befrielsen, och Bornholm hamnade lite i skymundan där. Och Ella, hon berättade mycket om att den sommaren efter bombningarna så skickades hon och hennes bror till släktingar i Köpenhamn. Där de gick på Tivoli hela dagen och de fick gratis inträde. Medan mamman gick med i Lottakåren. Och Lottakåren var de som röjde upp i ruinerna efter de här städerna. Så det gjorde de under 2 månader och sen så kom barnen tillbaka efter det. Ella Munkiallo, hon säger att hon var inte rädd för ryssarna. Det var inte barnen där. De söp tydligen väldigt, väldigt mycket. Allt möjligt. Medicinska spriter och sådär. Men de lekte också med barnen. De ritade och tecknade, satt ner i hamnen och gjorde det. Och liksom hade kul också på något sätt. Samtidigt så hade de med sig massvis med plundringsgods. Så de brukade... Det var liksom där i hamnen så fanns det ett helt upplag av så länsfåtöljer och fina möbler som de hade tagit med sig från kriget. Och det var sånt som väckte uppståndelse.
Så det var alltså 8000 sovjetiska soldater som stannade på Bornholm och ockuperade ön i 1 år efter andra världskrigets slut. Vad ville Sovjet med det här? Vad var syftet?
Det råder faktiskt lite oklarheter kring vad deras egentliga syfte var. Alltså det de sa officiellt var att de skulle befria ön från de tyska nazisterna. Och det gjorde de ju på sätt och vis, även om det fanns de västallierade redan hade sagt att de skulle stå för det här. Men sen vet man inte riktigt vad det var som gjorde att de stannade kvar så länge. Och det sägs att det egentligen kanske handlade om just det geopolitiska läget, att Bornholm ligger där det ligger vid Östersjöns inlopp. Och man brukar säga att den som liksom sitter på de här öarna i Östersjön, det här innanhavet, det vill säga Bornholm, Gotland, Åland som det också pratas mycket om, den som sitter på de här öarna är också den som har liksom själva nyckeln och makten över Östersjön. Så det kan mycket väl ha varit det som låg bakom egentligen. Och de här öarna har ju alltid varit strategiskt utsatta. De danskarna har ju fått mota bort svenska till exempel på 1600-talet från Bornholm. Så egentligen är det inget nytt om det skulle vara så att det handlade om ett intresse av att få makten över Bornholm.
Och hur minns dagens Bornholmsbor det där året efter andra världskriget?
Ja, de minns det, och jag tror... När jag pratade med Ulla Munkiallo så sa han att på Bornholm, när man hade befriats då, när ryssarna hade lämnat efter ett år, så blev det lite som att, inte att det föll i träda det här, men det var många som inte pratade om det överhuvudtaget, utan det var sådana som kom upp när det hade gått så här 10-årsjubileet, 20-årsjubileet. Ulla Munkiallo, hon träffade Mette Frederiksen här om året när det var då 75-årsjubileum, och att det då man har pratat om det, men att det annars har varit sådant som man har stoppat undan. Och för hennes del så har det dykt upp lite då och då när hon liksom har sett och hört saker som hon i början inte har förstått varför det har varit så jobbigt för henne. Men det är klart att det var en väldigt tung period för dem. Där de inte kunde leva sina liv på sina egna villkor. Sen fick de också väldigt mycket stöd utifrån. Så småningom kom även Danmark på fötter och hjälpte dem mycket. Men även Sverige faktiskt som skänkte 300 hus som idag faktiskt står kvar. Både i Rönne och i Nexö. Och vi var där och kikade, och då heter de här gatorna sånt som Malmöväg, Blekingeväg och sådär. Och då är det så här klassiska gula, röda trähus som har blivit K-märkt och är enormt populära idag. De skulle egentligen inte stå där mer än bara högst tillfälligt för att hjälpa de här människorna som hade blivit av med sina hus. Men de finns där än idag, och så att de fick hjälp under det där året.
Men här under vårvintern 2022 så har ju många minnen växt till liv igen, för Bornholm har åter blivit militärstrategiskt intressant. Hur då?
Ja, på flera olika sätt egentligen. Redan före Rysslands invasion av Ukraina så slöt Danmark och USA ett nytt försvarsavtal. Eller man har egentligen inte slutit än kanske, utan man har börjat prata om ett nytt avtal som har legat i pipelinen under lång tid. Och det avtalet går utöver det samarbete som man redan har via NATO till exempel, och kommer kunna innebära att man i framtiden placerar amerikanska trupper i Danmark. Och då ligger egentligen Bornholm närmast i hands, eftersom det är det område som man då framöver förmodligen kommer att satsa väldigt mycket på, både NATO och Danmark, förmodligen även Ryssland. när det gäller, det finns ju flera stater runt Östersjön, de baltiska staterna inte minst, som sannolikt kommer kanske behöva skydd framöver. Så det är en del, och sedan kriget bröt ut så har Danmark redan nu höjt säkerhetsläget. Man har gått ut att man ska satsa enorma mängder pengar på försvaret utöver det man redan gör idag, och man har placerat 2 stycken stridsflygplan, amerikanska stridsflygplan på Bornholm som flyger från Jylland, från en bas på Jylland varje morgon, och så parkerar de i Rönne, flygplatsen Rönne, för att finnas i hand som det skulle ske kränkningar av luftrummet, vilket har skett flera gånger tidigare av Ryssland. Sen så har man också sitt största, skulle säga, stridsfartyg som egentligen patrullerade utanför Afrikas kust för att jaga pirater. När kriget bröt ut så fick det här skeppet som heter, eller fartyget, fregatten som heter Espen Snare, fick åka tillbaka. Och den finns nu ute i Östersjön. Så det är det som händer nu.
Och den danska underrättelsetjänsten har ju länge varnat för att området är potentiellt kritiskt. Vad är det som gör att man varnar? Vad vet vi om vad som ligger bakom det där?
Ja, men det är de här kränkningarna som sker fortlöpande, har gjort nu under många år. Att man plötsligt så ser det ryska fartyg som rör sig i Östersjöns farvatten, eller så är det kränkningar av luftrummet av ryska flyg.
Och parallellt med den här upprustningen som du beskriver så har ju det politiska tonläget mellan Danmark och Ryssland alltså skruvats upp. Hur märks det?
Ja, för det första, det som hände då, det bygger mycket på det här avtalet som man började prata om tillsammans med USA. När Mette Frederiksen och statsministern gick ut med det här att man ska göra ett nytt försvarssamarbete, så reagerade Rysslands ambassadör Vladimir V. Barbin och sa att om det kommer utländska trupper till Bornholm så kan Ryssland bli tvunget att vidta konsekvenser. Och hävdade då att det fanns ett danskt-ryskt avtal från andra världskriget och som förbjuder amerikanska soldater men även andra utländska trupper på ön.
Men vad är det för avtal?
Ja, det är ett avtal som vi faktiskt fick se kopia på när vi besökte Bornholms museum, där man har en utställning som heter Ryssarna kommer, som egentligen invigdes redan till när det hade gått 75 år efter andra världskrigets slut.
Ja, det var inte riktigt meningen att namnet på den här utställningen skulle bli så brännhett.
Nej, verkligen inte. Och det är faktiskt många som har ifrågasatt och uppmärksammat det och tyckte att det var olämpligt att man har den titeln. Och man har faktiskt diskuterat museet om man skulle kanske ändra titeln. Men så tycker man att det blir lite konstigt att göra det nu så här i efterhand också. Så att än så länge så bevarar man den. Men på andra våning på det här museet i alla fall så finns en utställning med en massa reliker, kan man säga, från det året då Bornholm ockuperades, och detaljer och föremål och sådär. Och då finns det även ett så kallat notat, en anteckning som danskarna skrev på när de sovjetiska trupperna skulle lämna ön där 11 månader senare. Och det består egentligen av att ryssarna då skulle på något sätt försäkra sig om att ingen annan ska komma till ön nu, inget annat land, ingen annan liksom utländska trupper ska komma hit, utan nu ska ni klara er själva. Och det skrev man på, det var ju mer eller mindre under hot eftersom det var en ockupation. Och det stod inte någonting om att det inte fick komma utländska trupper till ön rent uttryckligen, och det var inget bindande avtal. Men faktum är att många danska regeringar under de här åren, under kalla kriget, de har inte tillämpat det, men de har inte tillåtit utländska trupper. Det var nog inte förrän år 2000 som det kom några engelska trupper till ön Bornholm för att öva vissa närvaro. Så att det har Ryssland, det här kan de mycket möjligt ha tolkat som att Danmark följer ett avtal. Men det finns inte. Men ryssarna hänvisar till detta och menar att om Danmark tillåter amerikanska trupper på Bornholm så har man gjort ett avtalsbrott.
Men det låter ju som en väldigt intressant utställning att se om man åker till Bornholm på semestern i sommar. eller så.
Verkligen, verkligen. Och det är väldigt många som gör också. Det är, även är redan nu just nu så kommer det, berättade museichefen, det kommer mängder av skolklasser från fastlandet. Det brukar det göra, men det kommer betydligt fler just nu, och även fler privatpersoner som kommer och hajar till och som vill gå in och kolla på den här utställningen. Och i Danmark har detta blivit en liten parentes i historien. Det var många som jag pratat med, även inklusive museichefen som är historiker själv, sa att det var så otroligt mycket som han behövde lära sig när han flyttade till Bornholm. Saker som han inte visste, att det här är ingenting som man kanske ens har lärt sig i skolan, påstår flera. Så det har blivit liksom en undanskymd del av Danmarks historia, att Bornholm ockuperades ett år längre än resten av landet.
Om vi avslutar med dagens situation, hur kommer de här slitningarna och nya militära strategierna att märkas på Bornholm den närmsta tiden?
Det kommer att bli en militär upprustning i någon form. Det är alla övertygade om. Exakt hur den kommer se ut, det vet man inte än. Men den danska regeringen och framförallt försvarsministern i Danmark har gått ut och sagt att vi kommer fokusera på Östersjön när det gäller våra militära upprustningar framöver. Exakt formerna för hur det kommer se ut, det vet man inte ännu. Men på Bornholm är man väl lite splittrad när det gäller detta. Kommer det liksom rulla runt stridsvagnar på ön, eller kommer vi få massa utländska trupper som ska verka här? Det snackas ju ganska mycket om detta på byn. Det finns en ökad krigsmedvetenhet där som kanske inte finns i resten av det danska samhället. Men om när man pratar med folk som har gått med hemvärnet, det har skett en jätteökning när det gäller hemvärnet och ansökningarna dit på Bornholm om man jämför med resten av landet. En 18% ökning sedan kriget bröt ut i Ukraina, och det är alla möjliga som vill vara med. Det är präster och socialpedagoger, sjuksköterskor, maskinförare. Alla vill ställa upp och bidra till sin ös säkerhet. Så att det rör på sig på Bornholm, och många liksom vill vara med och på något sätt vara delaktiga i det här liksom försvarsarbetet. Och då finns det liksom lite slitningar i diskussionerna. Det ska vi klara av och försvara oss själva, eller ska vi liksom tillåta att det kommer kanske utländska trupper eller hjälp någon annanstans ifrån, eller hur mycket fixar vi själva, och om vi skulle behöva hjälp, hur lång tid tar det då? Det gick ju jättesnabbt att invadera Ukraina, var det någon som sa till mig. Hur lång tid skulle det ta innan Bornholm fick hjälp av resten av Danmark? Det är flera timmars resa till Själland, som är närmsta ön, om något skulle hända. Och det finns liksom en liten känsla av att man lever väldigt isolerat på Bornholm, och den är liksom inte ny, utan den har nog alltid funnits där. Och den, för i nutid så det mest aktuella exemplet är nog egentligen pandemin, coronapandemin, för att Bornholmsbornas närmsta väg till Danmark, den går ju faktiskt genom Sverige, och E65 som går från Ystad och till Danmark. Och under pandemin så hade vi en period då Sverige stängde gränserna, och då kom de ingenstans. Det finns en färja som går till Köpenhamn också, men den tar mycket, mycket längre tid och går inte lika ofta etc. Så att den där känslan av att leva, att stå för sig själv och att vara isolerad, det är någonting som Bornholmsborna har levt med väldigt länge och som de har med sig latent.
Tack så jättemycket, Hanna Grosshög, reporter på Dagens Nyheters Malmö-redaktion.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.